Har ni avlagt några nyårslöften, var jag på väg att säga när jag blev rädd för min egen röst? Har ni avlagt några nyårslöften? Har ni lagt av med sånt? Ni har gjort det några gånger förut, och hur gick det? Ja, jag vet inte, det skojar så mycket om det, så det blir väl lite distans till det kanske med åren. När man läser tidningar och så. Nyårslöften handlar ju väldigt mycket om livsstil. Alltså man ska skärpa sig, man ska bli en bättre människa och så. Och så är vi nu mitt i en gudstjänst där budskapet är slappna av, det är bara nåd allting. Gud har gjort allt så vi kan bara ta emot, och vi ska inte ställa några krav. Vi ska gå ifrån lag till evangelium och inte komma med några pekpinnar. Och det är delvis sant. Och när jag växte upp i en liten baptistkyrka på västkusten, då var det första att bete sig som det förväntades. Det var det första. Det andra var att man skulle tro som de andra. Och det tredje var att man fick bli en del av gemenskapen. Om man betedde sig rätt, det var det viktigaste. Men gärna att man tror rätt också. Då får man tillhöra gemenskapen. Och vi har utmanat oss lite grann själva i Stockholm Vineyard och sagt att vi skulle vilja att det blir tvärtom. Jag tror inte vi är där. Men jag tror att vi tänker så och vill det. Att man faktiskt först och främst är en gemenskap av människor som kämpar med livet allihopa. Och så när vi då får tag på tron och får höra vad Gud har gjort för oss och hur han kan hjälpa oss, då påverkar det sen till slut beteendet nästan av sig självt. Så det här kör man på engelska en liten ordlek, så att tidigare var det behave, believe, belong. Behave, alltså uppför dig, tro rätt, så får du vara en del av gemenskapen. Lite sekteristiskt sådär. Och vi skulle vilja säga tvärtom, tillhörigheten, tron, och då kommer beteendet. Men samtidigt är det ju så med beteende att det är inte alltid riktigt sant att det kommer automatiskt. Vi ska bara slappna av, så blir vi ädla karaktärer och så gör vi allting rätt och sådär. Jag menar, om alla elitgymnaster och alla elitidrottsmän skulle tänka så, att det gäller ju att kunna koppla av på spat här, så att jag liksom, det bara får blomma upp denna talang och denna ådra att springa fort och så skulle ju inte det bli något. Så här har vi en spänning nu mellan det här att vara i nåden, att egentligen så duger du 100% som du är, och du får till och med vara en del av den kristna gemenskapen innan du ens vet vad du tror. Det är sant. Samtidigt som Bibeln är ju full med massa goda råd med hur man skulle leva sitt liv. Även i Nya testamentet, inte bara gamla. Jag tycker det är lite skumt, om jag får vara ärlig, om jag får svära i kyrkan, det ska jag inte göra, men jag tycker det är skumt att vi pratar mer om helande än om hälsa. Och då är jag för helande, och jag tycker vi ska prata mer om helande, och vi ska se mera helande, och vi ska be mera om helande. Men det är lite skumt att vi hör så lite om hälsa i den kristna miljön. Det är som att det inte är tillräckligt andligt, för att om det är helande, då är det ju övernaturligt, och det är Gud som har gjort det. Men att vi skulle liksom göra någonting som gör att livet blir bättre, ja, men då är det ju människogärningar, och det är väl ändå lite skumt. Det förebyggande. Bibeln har massvis med praktiska råd. Till exempel så står det i Ordspråksboken 14:30. Sinnesfrid ger kroppen hälsa. Alltså modern psykosomatik, det här kan man förklara idag psykosomatiskt. Sinnesfrid ger kroppen hälsa, lidelse, eller som det står i 1917, bitterhet, ger benröta. Alltså bitterhet verkar vara cancerogent. Nu är det väldigt många som får cancer av helt och hållet genetiska skäl. Så det var inte det jag sa nu. Men ibland så kan den där stressen som bitterheten kan ge vara det som bryter ner den sista instansen i immunförsvaret som gör att det bryter ut. I Gamla testamentet så kan man lära sig hur man gräver en latrin, alltså ett skithål, nu för att förklara vad en latrin är för något. I öknen, om man är ett nomadfolk som ska leva i öknen och inte dö av dysenteri och allt möjligt annat, så måste man följa vissa renhetsregler. De är egentligen inte religiösa, utan det är socialmedicinskt program för ett nomadfolk. Och judarna följde detta och överlevde. Ett jättefolk som drar som nomader genom öknen. Det är fullt med sådana goda råd i Gamla testamentet. Och Paulus är inte sämre. Han säger till Timoteus, och nu får ju gamla frikyrkliga hålla i sig här. Drick inte längre bara vatten till Timoteus, utan ta dig lite vin för din mage och dina ständiga krämpor. Det var liksom naturmedicinska rådet som Paulus gav sin lärjunge Timoteus. Jag tror att en orsak till att vi har varit lite svaga i den kristna kyrkan, vi är inte värst i vinningar, det är vi ju lika dåliga som alla andra att prata friskvård. Men en orsak till att vi har haft en nedtoning av förebyggande och friskvård och eget ansvar och så, har väl varit kanske det inflytandet på medeltiden som gjorde att det andliga skulle vara finare än det kroppsliga. Och att kroppen närmast var ett fängelse och en fiende. Hungern och sexualiteten och annat, och aggressiviteten, för att inte tala om den, var ju de stora hoten mot det fridfulla andliga livet. Och så förandligade man och ville tona ner kroppens betydelse. Alltså vi är kroppar också, men det är närmast ett nödvändigt ont för att kunna göra de andliga sakerna då. Vi har armar som vi kan lyfta för ära Gud, men det hade varit ännu bättre om vi bara var andliga. Alltså den föreställningen kommer från Aten in i kyrkan på medeltiden och är faktiskt ganska djupt rotad fortfarande i den västerländska kristenheten. Och då säger jag så här, om det duger åt Gud så duger det åt dig. Vilket då? Att bli människa. Alltså all religion går ut på att människan ska bli andlig. Att den fysiska, jordiska människan ska klättra upp i andlig utveckling och bli så andlig som möjligt. Det är religionens mål. Kristendomens mål, när den inte uppträder som religion, för det gör den ju dessvärre ibland, det är att Gud som är ande väljer att bli kött, bli människa, precis lika realistisk som lille Titus här, bebis. Dessutom född genom en kvinnas kropp, vilket ju var fruktansvärd anstötlig idé på den tiden. Om han ändå liksom hade ramlat ner som en ängel eller någonting sånt där, men han föddes på det vanliga sättet. Så det duger åt Gud, då duger det åt oss, nämligen att bli människa. Och därför så ska vi säga några ord om hälsa. Och då kan vi titta på den första bilden. Vi kan titta på Världshälsoorganisationens definition från 1946. Den klassiska definitionen kommer här strax. Vad är hälsa? Fundera på det medan vi väntar på bilden. Hälsa. Är det att inte vara sjuk? Är det hälsa? Ja. Men inte i första hand. Utan i första hand så är det fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Och inte bara frånvaron av sjukdom och svaghet. Jag tittar på Joakim. Har den uppdaterats sedan 46 eller är det den klassiska? Det är den klassiska. Ja, alltså det har de inte. Och det finns väl kristna som är glada att de inte har ett andligt perspektiv i alla lägen. För andligt perspektiv på Socialstyrelsen kan ju lika gärna innebära nyandlighet och buddhism och så. Och då är det lite knepigt. Men det är klart att det andliga perspektivet hör dit. Men där är definitionen. Det finns en annan kille som heter... Det finns en kille som heter Aaron Antonovsky. En judisk forskare som funderar över varför klarade många medelålders kvinnor sig bättre än andra i Auschwitz av de som överlevde. Och han tyckte att det var så ensidigt det här patologiska tänkandet, det sjukliga. Så istället för patologi så ville han tala om salutogenity. Alltså det salutogena, det friska. Vad är det för friskt hos människor som gör att de överlever ett sånt helvete? Och det här skriver han om en jätteintressant bok som den intresserade bör läsa, som heter Hälsans mysterium. Och det är han då som tar fram nästa bild här. Kasan, känslan av sammanhang, var skillnaden mellan de som klarade det här och de som sen hade en belastning resten av livet, både själsligt och kroppsligt. Det var känslan av sammanhang och mening. Nästa bild, framåt. Dyker det inte upp? Då kan jag säga det. Livet ska vara begripligt. Alltså, jag ska fatta vad som pågår. Det är ju det första. Nej, han har hängt sig. Konverteringen där. Livet ska vara hanterbart. Jag ska kunna påverka min situation. Och livet ska vara meningsfullt. Och de där tre kan man faktiskt mäta med en ganska enkel blankett och få fram ett index. Som är då högre eller lägre, och det kan vara olika balans mellan de här. Men det är svårt om det inte är begripligt att hantera det. Och när man är maktlös och inte kan hantera det, då kan man brottas med vad det är för mening. För jag är ju bara ett rör för vinden. Jag är ju bara ett offer för omständigheter. Så att de har en slags logisk relation, de här tre. Och det här då med det friska, det är faktiskt så som vi ser på själavård i Stockholm Vineyard. Vi har inte pratat om det på några år faktiskt. Så jag tänkte ta ett par minuter och repetera hur vi tänker när det gäller själavård. Och den modellen som vi har för det kan man också använda för kroppsligt helande och för resonemanget om hälsa. Och vi kan titta på det här radhuset här, trevånings engelskt radhus. Och det är då bottenvåningen kallas inte själavård, utan det är att du tillhör en husgrupp, du har relationer, du har någon du kan ringa, du har någon du kan smsa och mejla, du har bra relationer med en del människor, därför att andra relationer är inte lika bra för oss alla. Men så har vi några då som ger oss näring, och vi får prata av oss, vi får kanske flera minuter på oss på husgruppen. Vi kanske stannar kvar och pratar med husgruppsledarna efteråt. Det kallas aldrig själavård. Men det är det om man tittar utifrån. Men det är kamratsjälavård, det är normal själavård. Och vi kallar det inte det. För då professionaliserar vi någonting som ska vara normalt. Utan det är det normala livet. Och där är friskvården och alltihopa. Och där är hälsofrågorna också. Alltså hur vi ser till att inte må sämre än vi redan gör på grund av våra dåliga gener och vår dåliga miljö. Den mellersta våningen är att det finns i församlingen ett själavårdsteam. De ser ni nästan aldrig. Och ni hör nästan aldrig om att någon har träffat dem. Därför att det är ju tystnadsplikt på det. Men jag kan tala om för er att det är flera gånger i månaden så sker det någon hänvisning till någon som man då kanske talar med 2-3 gånger, 3-4 gånger. Eller att något äktenskap i kris och så kopplas de resurserna in, eller vad det nu är. Förbönssamtal, människor som kommer med väldigt tung okult belastning och behöver liksom kanske befrielse. Det är liksom speciella insatser som vi inte gör på en kafferast eller på en husgruppskväll. Och som vi inte gör inför 40 personer eller 60 personer. Utan Jesus tog honom åt sidan för han ville göra något för honom. Han tog en man åt sidan för att hjälpa honom med det som hans problem. Alltså ibland behöver man den diskretionen, den tryggheten. Och det är de som finns här i mitten då. Och där kan ni alltid fråga någon av pastorerna eller en husgruppsledare, hur får jag tag i någon av de här? Och det finns alltså en resursgrupp på 6-8 personer. Men sen är det intressanta då att den resursgruppen vet också vart man kanske skulle kunna hänvisa vidare. Du kanske ska gå och ta ett sköldkörteltest, för du verkar ju faktiskt jättetrött. Och har du varit på vårdcentralen och gjort en allmän koll? Har du tagit ditt blodvärde? Eller det här, de här fantasierna är inte bara fantasier. Alltså, du mår jättedåligt just nu. Du behöver prata med en psykiater. En del människor blir väldigt upprörda på mig när jag föreslår att de ska prata med en psykiater. Och då säger jag att om du tycker att det är upprörande så kränker du mig. Eftersom jag har behövt psykiater ibland. Och då går ju luften, då kan de inte säga någonting, för de kan ju inte fortsätta att trampa på mig. Och det är ganska effektivt. Jag är ju inte helt outspaced, men jag har min skörhet då, som jag tidvis har hanterat genom att samtala med en psykiater. Jag är kristen och vettig på andra sätt, men framförallt så är han överläkare i psykiatri. Alltså sånt där känner vi till då, och vi kan också då, vi kan inte ställa diagnoser, vi kan inte skriva remisser. Men vi kan hänvisa då till Sankt Lukas stiftelsen, till allmänna vården, till specialinsatser. Eller åk på en healing retreat med LL eller någonting sånt där och ta en djupkörare. Alltså det finns alla möjliga sätt att göra det här. Så förstår ni tänket? Och så här kan man tänka också om hälsa och helande. Alltså vi har förbundsteam, vi ber för varandra i gudstjänsterna. Vi är ute på gatan och ber. Vi kan till och med arrangeras. Vi träffas och ber för någonting. Vi har en husgrupp som är specialinriktad på det. Nämligen de som skötte fikat idag. Som har haft en tjänst och ber väldigt mycket för människor. Och det har vi där mitt i församlingen. Och vi har det i vardagen, första, andra våningen. Men tredje våningen, så ibland så mobiliserar vi också de som har större erfarenhet än oss. Och vi gör det ibland via sms och mejl. Alltså. Det är liksom jätteallvarligt med någon sjukdom. Jag kommer ihåg den där dagen som Sven åkte in för någon liten ministrok. Hur snabbt, eller vad det var. Det var någonting. Ja, någonting. Men det gick, alltså bara på några minuter så var det ju alltså 100 pers som hade fått sms och var igång och bad. Och sen nästan hur den gick, men det gick ju väldigt bra. Så är ju en fantastisk erfarenhet att få det, den uppbackningen, det stödet. Facebook har ju blivit ännu mer aktuellt där. Om du tänker hälsa, friskvård, så är ju första våningen, det är ju liksom faktiskt hur vi sköter vår vardag. Vad vi gör för förebyggande insatser. Hur vi håller oss i skick, kroppsligt, själsligt. Och sen kan vi stödja varandra i det, i församlingen också. Men även där kan man behöva prata med en dietist. Kan behöva prata med en terapeut om sina matstörningar eller vad det nu är. Kan behöva prata med en sjukgymnast om att varje försök att komma igång och motionera blir ett misslyckande. Då kanske man behöver en duktig handledare, en hälsocoach eller sånt där. Så då kan vi ta nästa bild här. Nu har vi rört oss med några begrepp nämligen. Helande, vi kan ta allihopa. Hälsa. Jag vill gå ännu längre och säga helhet. Och shalom skulle judarna säga. Shalom betyder frid, det betyder fred, det betyder att allt står väl till. Allt är som det ska, det är säkert, det är sunt, det är lugnt, det är välgång, det är välstånd, det är fyllighet, det är vila, harmoni. Ingen oro, ingen disharmoni. Det finns några negationer, annars är det bra. Shalom är väldigt bra. Completedness skulle man säga, eller fullständighet, alltså någonting är helt. Och det är därför som den själavårdsorganisation som jag jobbar ganska mycket i, helhet genom Kristus. Vi talar inte om helande genom Kristus i första hand. Det är, vi pratar jättemycket om helande, men namnet på organisationen är något mer än helande, det är helhet. Det är liksom att saker är som det ska, är på plats. Nästa bild. Så kan man säga då, judarna, de säger shalom. Amerikanerna säger well-being eller wellness. Och det har ju nästan blivit svenskt ord, well-being. Och svensken kanske till och med säger må bra. Jag vet inte om någon har hunnit gå igång lite grann misstänksamt ändå. Är inte må bra-industrin och må bra-kulturen en gigantisk egotripp? En gigantisk new age-tripp? I Sverige idag. Visst är det det? Visst är det det? Det finns massvis med sådana här må bra-tidningar som har massvis med astrologiska råd och konstigheter och mishmash. Och, för att inte tala om damtidningarna. Ni klagar på herrtidningarna, tjejer, men alltså damtidningarna, det är ju nästan värre för det syns inte på ytan. Herrtidningarna syns ju på ytan. Vad det är. Det är uppenbar synd. Men damtidningarnas ganska breda okulta propaganda är ju fascinerande. Alltså. Ja. Så kan man säga då att må bra-kulturen är ett uttryck för någon slags new age och humanism och självcentrering och hyllande av hälsa och hyllande av framgång och styrka. Och så. Ja, det skulle man kunna säga. Eller så skulle man kunna säga må bra var så som Gud hade tänkt det från början. Alltså det var faktiskt Bibelns språk innan det fanns något som hette new age, innan det fanns något som hette humanism. Så var Bibelns budskap var att Gud skapade och det var gott. De var till och med nakna när han sa det. Och så var det gott. Punkt. Det var liksom som Gud hade tänkt det. Och sen är hela dramat i Bibeln är en resa för att återställa det som gick sönder så att det blir gott igen. Så det här är inget vi ska be om ursäkt för eller känna liksom att ja, men nu låter det lite new age-igt. Ja, alltså vi är new age. Den nya tidsåldern började när Jesus kom. The new age är inte 1970-talet. Det är ju när Jesus kom. Den nya tidsåldern som bröt in Guds rike heter det. Det är det riktiga new age. Vi var före. Så vi ska inte be om ursäkt. Och vi ska inte heller banka sökare i huvudet. Alltså. Tänk om en del svenska kristna hade varit vid krubban i Betlehem. Så här kommer de här astrologerna ifrån Kaldén. Vi kallar det vise män. Det låter ju så. Nästan lite trevligt kristet då. Det är alltså tre astrologer från Kaldén som lever med en myt om att när stjärnorna står på det sättet ska det födas en ny avatar, en ny konung. Som de jämställer med alla andra konungar. Och honom som nu föddes ville de gå och tillbe då, i Jerusalem. För det borde ju vara där, trodde de. Men när de hamnar i Jerusalem så får de höra ifrån profeten Mika att det var i Betlehem det skulle ske, den lilla obetydliga staden. Och så hamnar de där. Tre astrologer. Jag menar, många svenska kristna hade liksom börjat förhöra dem. Inte roligt i New Age? Och det var de. Så det skrek om det. Men även de kom till krubban och böjde sig för frälsaren. Så det är ett jättestarkt budskap i det här. Så vi behöver inte vara så nervösa i det här med att väldigt mycket av sökandet idag är också kopplat till hälsovågen och så. Det är bara det att vi behöver inte vara drivna av den ångest som finns i väldigt mycket av hälsovågen ute i samhället. Utan vi kan vara drivna av en vetskap om att det Gud har menat att det ska vara bra. Så, nu börjar jag, men nu blir det kort. För det här var motivationen för att de här sakerna är viktiga. Och sen finns det mycket. Och jag har 7 punkter nu som jag ska gå igenom jättefort. Varje av dem är värd ett par predikningar var. Men det ska vi absolut inte göra idag. Men vi ska titta på de 7. Nu använder jag det amerikanska uttrycket wellness. Det är ett bra uttryck. Sverige är ju det mest amerikaniserade landet i världen. Vet du vem som kommer tvåa? USA. Vi kan ta alla 7. Bläddra ner dem. Andligt, mentalt, kroppsligt, relationsmässigt, arbete, leken kommer in här, det kan vi kommentera sen, och omvärldsrelationen, hela samhället, skapelsen och så. Och då klart att det andliga kommer först, eftersom någonstans det är hjärtat i det hela. Det är inte oviktigt det andliga. Det saknas i WHOs definition. Nu kommer ni att se ganska snabbt när vi tittar på det här, allt ihop hör samman. Bitterhet ger benröta. Alltså bitterhet är ett själsligt tillstånd, men det är också en andligt eftersom det är synd. Och det ger psykosomatiska symptom. Ni vet, när man känner fjärilar i magen inför oro, håll på tillräckligt länge så blir det så mycket saltsyra så det blir magkatarr. Och den kanske kom av oron. Sen finns det en del som får magkatarr därför att de har en överproduktion av saltsyra som är mer genetisk. Men det är en enormt samband, och vad som är hönan och ägget, det kan vi hoppa över. För det klarar inte jag reda ut. Men den svagaste länken blir ju den som avgör hur jag mår, naturligtvis. Jag var på universitet på mellandagarna med barnbarnen. Och i det här stora djungellandskapet då med varm, fuktig luft och slippriga trappor där, då så går jag och håller Livia som är 4 år i handen. Och ska inte tappa henne då bland aporna där, va? Och då slinter jag. Och för att inte släppa henne så måste jag landa på ytterdelen av min fot med hela min tyngd. Som just nu är då 8-9 kilo för mycket. I alla fall inte så illa som när det var 30 för mycket. Men det är dags att göra något också här. Då kommer jag med hela min tyngd ner på den här foten. Alltså den här foten gör så ont. Och de här skorna kan jag ha under gudstjänsten. Men under lovsången så hade jag dem av mig. Därför att det här påverkar hela mitt allmäntillstånd just nu. Det gör ont i foten. Ni vet, ett nageltrång eller en tandvärk kan ju sätta hela systemet i gungning. Alltså. Och speciellt om man är kar då så är det ju extra synd om en. Förkylning är ju liksom nära döden upplevelse. Ja, men det är ju så. Så den svagaste länken i ekologin avgör ju helheten. Alltså att jag är Guds barn och förlåten av nåd, att Gud har en plan med mitt liv och ett evigt liv med honom. Ja, det är väl bra, men det gör så himla ont i foten. Nu tittar doktorn lite lystigt på mig och vill be för det, men det får du göra sen då. Nej, jag bara skojar. Andligt välbefinnande skulle jag vilja definiera som det är frid med Gud och gemenskap med Gud. Och det är lite grann samma sak. Men frid med Gud är ju liksom portalen. Att få frid med Gud. Alltså om du inte kan säga att jag har frid med Gud. Alltså det är okej mellan mig och Gud. Jag pratar med någon om det och be över det. Alltså gör något åt det. För att ha frid med Gud är liksom grundbulten i hela tillvaron. som gör att man till och med kan stå ut med en ond fot. Va? Även om jag tror att den kan bli helad. Ordet och bönen då. Vi hörde Guds ord läsas här idag. Bönen, lovsången, är ju då uttryck för att umgås med Gud. Och det sker inte bara i hängmattan när jag vilar i hans nåd. För det är ju underbart att göra det. Utan det sker också när jag hör vad han säger i sitt ord. Vad han säger om mig, vad han säger om världen, vad han säger om synden, vad han säger om nåden. Och man kan skaffa sig rutiner för det här. Jag kände en missionspastor som var ganska mycket i Sverige från Norge som heter Edin Lövås. Och det var han som introducerade väldigt mycket av sättet att läsa Bibeln. Alltså det här, vad heter det här sättet att läsa Bibeln? Ignatianska. Ja, lexio divina. Det här sättet att läsa Bibeln där man lever sig in i texten. Alltså inget särskilt religiöst, utan det är att leva sig in i texten. Och det här att be Jesusbönen, det var något som Edin Lövås tog till Sverige, framförallt till svensk frikyrklighet, som var lite rädd för att det här med Jesusbönen, inte det är lite meditation. Jo, visst är det. Det är meditation över Jesu namn, och det är jättebra. Men han kom med det. Och han föreslog att man ska dagligen be Jesusbönen. Man ska varje vecka vara tillsammans med församlingen och bryta brödet. Mässan skulle det säga, eller brödsbrytelsen. Man ska varje månad ta en stilla dag. Ta en stilla dag och inte prata och inte kanske vara bland andra. Och man ska en gång om året åtminstone åka på en retreat. Det var Edin Lövås tips. Så inte regel i betydelsen att det här måste du följa. Utan vill du ha några bra råd, förutom då borsta tänderna, sätta händerna efter toabesök och sånt där. Sådär enkla saker. Så är det här liknande alltså. Daglig Jesusbön. Bryt brödet i gemenskap med syskonen varje vecka. En dag i månaden, en stilla dag, då jag drar mig undan. Kanske ta en jättepromenad eller sitter med Guds ord eller vad det nu är. Och årets retreat. Alltså jag åker iväg med andra bara för att fokusera på Guds ord och vara i stillhet och tystna kanske. Okej. Okay. Mentalt välbefinnande. Där skulle jag vilja ha två nyckelord bara. Man kan säga jättemycket om det, men det ena är sinnesro. Det är ett ord ni kan ha hört förut. Och det andra är framtidshopp. Det räcker med dem. Det finns mycket mer att säga om mentalt välbefinnande. Men sinnesro är att ta hand om sina tankar. Och Paulus säger till och med att vi ibland tar tankar till fånga och lägger dem under Kristi lydnad. Det handlar inte om Egentligen handlar det om hjärntvätt. Men hjärntvätt betyder ju manipulation. Och det är det inte. Men hjärntvätt kan ju vara att utsätta sitt sinne för ett rengöringsmedel som tvättar mitt sinne rent från en massa skräpinformation. Om du menar det med hjärntvätt, så tycker jag det är bra med hjärntvätt. Om man har rätt tvättmedel. Men ni förstår att jag skojar nu. Hjärntvätt i betydelse manipulation är ju fruktansvärt även när det sker i församlingar. Naturligtvis. Men Paulus, han talar ganska ofta om det här med hur han väljer att ta tankar till fånga. Alltså, ska jag fortsätta att älta det här? Alltså, det här är värt att klaga över. Det här är eländigt och jag ska inte förneka det. Jag ska inte säga, ja, jag mår bra för jag är kristen. Så då ska man ju må bra. Och så kör man liksom ett dubbelspel. Det är inte det Paulus är ute efter, utan han är ute efter det som klagovisorna som vi hörde idag när Björn läste. Så läste ju han det här, Herrens nåd tar inte slut. Vet du vad det står verserna innan? Nu orkar jag inte mer, står det. Jag hoppas inte längre på Herren. Tanken på min nöd och hemlöshet är malört och gift. De lämnar mig inte och jag är betryckt. Detta går mig till sinnes, därför våndas jag. Annars har jag panikångest nästan här. Men Herrens nåd tar inte slut. Eller som det står i 1917. Men detta vill jag tänka på. Alltså, nu har jag fått klaga. Vem klagar han? Klagar för Gud. Alltså, Gud tål ju att höra. Jag orkar inte mer. Och du bryr dig ju inte. Och var är du någonstans nu när jag behöver det som bäst? Han ramlar ju inte av sin tron för att du säger det. Vem tror du att du är? Men sen kommer klagovisorna till en punkt. Så här är det. Så här bedrövligt är det. Nu talar vi sanning. Nu kommer vi till första steget i CR. Vi kom till insiktet att vara maktlösa inför det här problemet. Hade förlorat kontrollen över våra liv. Och vi låtsas inte. Men detta vill jag tänka på, att Gud är trofast även när jag mår så här. Hans nåd har inte slut, den är ny varje morgon. Min andel är Herren. Alltså, alla har sina materiella ägodelar. Det går alla väl runt omkring, men alla har sitt sådär. Men jag har en sak som är viktigare än något annat. Jag har Herren som min ägodel, som min del. Jag har fått som gåva. Det är sinnesro. Eller så kan du be sinnesrobönen. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Alltså lägg av och försöka förändra det du inte kan ändra på. Mod att förändra det du kan. Ja, det låter ju bra, men hur ska man veta skillnaden? Jag ger mig förstånd att inse skillnaden, ber man ju också i sinnesrobönen. Eller som Jakobsen refererar till psalm 103 där. Lova Herren min själ, säger David. Alltså, just nu känner inte jag för att lovsjunga Gud. Ja, nu känner jag för det, men ibland känner jag inte för det. Och då kan man säga till sin själ. Och fortfarande är inte det här manipulation. För om det är suggestion, om det är manipulation, då kommer det bara en backlash sen i alla fall. Så det har vi ingen glädje av. Men om jag vet att jag känner inte för det just, men Gud är ju värd all lovsång. Och han har ju alltid funnits kvar. Om jag tittar tillbaka som saltaren gör på allt gott han har gjort. Glöm inte vad gott han har gjort, står det i samma psalm. Ja, då är det ju rätt att lovsjunga Gud. Så nu hör du själen min. Nu får du hänga med här, för jag har bestämt mig för jag ska lovsjunga Gud. Och då skulle ju psykosomatikerna och neuropsykologerna kunna förklara för oss att när vi börjar sjunga denna lovsång eller uttala denna lovsång, så talar vi till hela vår kropp och framförallt till vårt psyke. Och vi blir så småningom påverkade av det vi sjunger. Det här kan ju användas som manipulation, men vi gör det för att vi har bestämt oss för det. Det är en viljaakt. En fin skillnad där som ni får se upp med. Så vi inte använder någon mantra för att tvinga oss på något sätt. Men när jag mår så här, när jag inte har lust att lovsjunga Gud, när jag är melankolisk, när jag är lite seg, så är Gud fortfarande god, han är fortfarande god och rättfärdig, han är värd att lovsjungas. Okej, då bestämmer jag mig för det då. Och säger vad Guds ord säger. Herrens nåd har inte slut, hans barmhärtighet upphör inte. Lova Herren min själ. Så det var sinnesro det. Alla de andra punkterna blir inte lika långa, men de här två första är viktiga. Det andra som jag sa var framtidshopp, och då skulle jag vilja skicka med Jeremia 29:11 idag här på första söndagen på nyåret. Jag vet väl vilka avsikter eller vilka tankar jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Och det tror jag handlar både om ett hopp som är förankrat i evigheten, så hur det än blir i världen. Så finns det ett starkt hopp där. Men det är faktiskt också ett löfte inför det här nya året. De här äppelkäcka tillropen på Facebook nu att det här året blir det bästa någonsin och nu går det bara framåt. Jag tror inte det är sant. Men hur det än blir så kommer det att vara så att vi har en framtid och ett hopp. Och vi är så att säga, vi har universums Gud med oss vad som än händer med konjunkturer och allt möjligt i världen. Det var mentalt välbefinnande, och detta vet vi idag styr väldigt mycket av kroppens välbefinnande. Mentalt välbefinnande kan ibland ha ett betydelse för det andliga välbefinnandet. Det är inte bara så att om du är tillräckligt andlig så mår du bra. För ibland kan din själ vara så trött att det grumlar din bild av hur Gud är. Att du blir dyster. Alltså i en depression så kan man ju brottas med tron också. På om Gud överhuvudtaget bryr sig om han finns. Och det kan ibland vara då att man faktiskt har en kemisk obalans, mentalt, som då fördunklar det andra. Så det här hör ihop på alla tusen sätt. Men jag skulle vilja säga så här när det gäller andliga rutiner och mentalt välbefinnande. Jag tycker jag begår tjänstefel om jag inte säger det här. Om du kör fast gång på gång, då rekommenderar jag dig att ta en titt på Celebrate Recovery. Nästa gång tisdag den 14 januari. Alltså, ta en titt på det. Man kan komma dit och känna av och kolla hur det är. Där jobbar vi med sår, ovanor och beroenden. Det är alltså en mindre del av deltagarna som är missbrukare. Det är några stycken. Men det mesta är hang-ups och sår. Och det liksom, jag kommer ingen vart. Okej. Kroppsligt välbefinnande. Och det här skulle man då kunna ägna några timmar åt. Egenvård pratar vi om idag i öppenvården. Idag har vi en ny generation läkare som tycker det är bra med patienter som är aktiva. När jag till mina äldre läkare har talat om vad jag har letat i FASS och så blir de ju sura. Jag ska inte läsa FASS, det ska de göra. Prästerskapet lite grann. Men idag så upplever jag nog att även i mogen ålder läkare har sett det här som en fördel att ha patienter som är aktiva och som är intresserade och nyfikna. Jag har läst lite för mycket på internet när jag kommer till mina läkare så de får mycket jobbiga frågor. Här har vi kosten. Här har vi konditionen. Vikten. Det är den som utmanas i den kristna miljön utav fastan. Utseendefixeringen. Det här liksom att man hela tiden kämpar för att man ska se bäst ut. Eller att man kämpar med att man tycker att man ser sämst ut. Det är ju egentligen bara sidor av samma mynt. Storhetsvansinne eller mindervärdighetskomplex, det är ju, det är samma mynt. Sexualiteten hör hit. Inte det något man ska prata med folk som då lever i förhållanden? Nej. Sexualiteten finns där oavsett vad vi lever i för livsomständigheter så finns den där. Och vi ska ha ett förhållningssätt i den och leva i någon slags harmoni med den. Oavsett vad vi har för livsomständigheter. När vi pratar om kroppen så kommer döden till slut nära. Och varje krämpa är ju en liksom pågående påminnelse om att vi är ofullkomliga. Även om vi då blir helade eller läkaren ger oss rätt piller och det blir bra igen. Så går det ju liksom åt fel håll. På något sätt, ändå. Och det gjorde du även med dem som uppväcktes från de döda på Jesu tid. De dog ju också så småningom. Eftersom den slutliga uppståndelsen, den till evigt liv, finns det bara en enda i hela universum som hittills har genomgått. Och det är Jesus. Och Paulus säger att han är förstlingen. Han är den första bland de avsomnade. Efter den förstlingen som är uppväckt till evigt liv så kommer hela församlingen sen. Sjukdomen som en påminnelse om döden. Okej. Där har vi en del utmaningar och en del som då brottas med aktuella saker. Ni vet precis vad jag pratar om. Och för er andra är det bara lite intressant och därför går vi vidare. Välbefinnande i dina nära relationer. Det kan vara familjen eller bristen på familj. Eller goda relationer med familjemedlemmar. Eller dåliga relationer med familjemedlemmar. Släkten, vänner. Här handlar det om tillit. Här handlar det om försoning i relationer. Om andliga välbefinnandet handlar om tillbedjan, som är en av de tre nyckelorden vi talar om i Stockholm Vineyard, så är det här det andra nyckelordet, community. Gemenskap, relation, kommunitet. Det behöver inte bara betyda att man bor i stor familj, utan det är relationerna. Och där utmanas vår ödmjukhet naturligtvis. För där ska vi plötsligt då leva ihop med andra. Och där utmanar jag andras ödmjukhet. Så välbefinnande i dina nära relationer är ju en viktig faktor. Och när det inte funkar, ja då kniper det i magen. Då blir matsmältningen påverkad för de flesta. Andra får ont i nacken. Andra får migrän. Alltså det sätter sig i kroppen. Välbefinnande i arbetet. Kan man ju fråga sig, ja, men mitt problem är att jag inte har något arbete. Ja, och därför är du kanske mer fixerad vid arbetet än den som har ett. Och så finns det de som har ett arbete som är så fixerade vid det att de vet inte vilka de är om de inte hade sitt arbete. Alltså de har svårt att tala om vilka de är, men de kan tala om vad de gör. Och är man på sådana här businessmingel då, som jag går på ibland och ska byta visitkort, då är det hela tiden, vad gör du? Vad gör du? Vad gör du? Vad säljer du? Vad gör du? Vad gör du? Och det är ju syftet där. Så att, jag ber inte om ursäkt för det. Men vad har jag min identitet i relation till arbetet? Det är den negativa sidan. Alltså hur är det att inte ha ett arbete? Hur är det att vara för fast i sitt arbete? Att vara så fast i sin identitet som yrkesmänniska att jag inte vet vem jag är? Det är det negativa. Det positiva som Bibeln faktiskt talar om, det är arbetet som ett medskapande med Gud. Och arbetet kommer inte efter syndafallet. Alltså varken nakenheten eller arbetet dyker upp på grund av synden. Det som dyker upp på grund av synden, det är skammen över nakenhet. Och det är att arbetet blir möda och inte fruktbart. Det blir inte kul i synden, så att säga, i den söndertrasade världen. Men arbetet som sådant finns före syndafallet i Eden. Att förnya och förvalta och ta hand om skapelsen. Så arbetet som medskapande i Guds skapelseordning, det kan vara någonting som du just nu brottas med. Är det för mycket arbete så kan du fundera över vilodagen. Bibeln är socialmedicinskt genial. Idag kan många forskare bekräfta att det här med var sjunde dag verkar vara någon slags inbyggd klocka. Alltså man har ju diskuterat varianter på det här, men det verkar finnas, alltså det verkar stämma bra med de andra stora klockorna som går med månader och veckor och allt sånt där som har med planeter att göra. Så verkar det här med den sjunde dagen, eller den första dagen då, som det är för oss, verkar vara en nyckel. Okej. Sen finns det en lite märklig sak i listan här. Här kan man ju lägga till många punkter, men det här med leken. Jag såg det i en lista över sådana här well-being-faktorer. Och om leken och lusten skulle man kunna säga att det man inte kan skämta om, det är inte tillräckligt allvarligt. Det man inte kan skämta om är inte tillräckligt allvarligt. Nu pratar jag inte om att vara en clown i alla lägen. Alltid ha en rolig vits. Alltså, ni vet, en del av oss göteborgare kan ibland bli för mycket. Sådär. Det fanns en period i Stockholm Vineyard när Mats Joelsson, en av våra pastorer, numrerade mina vitsar. Så sa han 43, så skrattade alla de andra i pastorteamet. För då visste de vilken det var. Det är inte det jag pratar om, som man ibland kan ha lite grann för att man kanske egentligen inte är på så gott humör och så kör man den här fasaden. Utan jag pratar om att ha roligt, njuta, kunna vara lite mindre överdrivet seriös. Ha lite skoj. Och då behöver man inte ta några bingolotter eller vad det är nu på den här reklamen. Han som ska ha lite skoj, är det bingo? Man kan ha lite skoj. Det är någon värmlänning på tv-reklamen. Han ska ha lite skoj också. Och det är ju en väldigt bra idé att ha lite skoj. Och det går jättebra utan lotter. Och blir det för många lotter får du komma till CR. För då är du spelberoende. Till sist, välbefinnande i din omvärld. Det skulle man naturligtvis kunna säga då, att familjen, släkten, arbetet är din omvärld. Och det är ju församlingen också. Och din husgrupp och allt sånt här. Men här tänker jag ju då också på lokalsamhället som du bor i. Bostadsrättsföreningen. Nationen. Internationellt. Nu pratar vi om politik. Inte partipolitik. Men en kristen livsstil får politiska konsekvenser. Och man stöter sig med alla makthavare i längden. I längden stöter man sig med alla makthavare. Så ni behöver inte bli nervösa. Men det finns tydliga saker i Bibeln när det gäller hur man beter sig mot främlingen. Hur man ska bete sig mot änkor, mot faderlösa. Och hur man inte ska ha olika mått för olika människor när man väger upp. Alltså i tullen och när man väger för att beskatta eller vad det är. Utan man har rättfärdighet och så. Så det handlar om relationer till samhället. Nu finns det bland kristna, det här kanske inte är så utbrett hos så många av er. Men det finns en föreställning att det här med politiken och miljön, det kan vi ju skippa. Så ägnar vi oss åt människors frälsning. För jorden ska ju ändå gå åt skogen, säger Bibeln. Men varför använder du inte samma logik när du blir sjuk? Du ska ju dö. Men du ber om förbön. Du går till doktorn. Inte det otro att gå till doktorn om du ändå ska dö? Det är ju trams. Men det tramset tänker man ibland i kristna sammanhang på när det gäller miljöengagemang. Ja, men det blir ju bara värre. Då ska vi inte satsa på det. Då ska vi satsa på människors själar. Problemet är att vi kan inte plocka ut själarna ur människor. De har hungriga magar som inte lyssnar. De har öron som inte lyssnar förrän magen är fylld. Men lyssna inte ens på evangelium för magen är fylld. Utan det är människor som Jesus frälser. Han frälser inga själar. Läran om själens odödlighet är grekisk mytologi. Är inte kristen idé. Kristna idén att Gud ska uppväcka oss ifrån döden. Annars skulle vi vara kvar och vara döda. Så det där går ju inte. Att vi inte skulle bry oss om det bara för att det blir värre. Men man kan säga att humanisterna i vårt land som satsar på att äta giftfritt. Det här kanske någon av er läste på Facebook häromdagen när jag skrev det. Nämligen, en humanist äter giftfritt för att skapa en giftfri värld. Intressant? Om vi blir flera hundra miljoner så kommer denna dag. Då kommer denna dag. Sjunger man ju med Pitziger, va? Okej. En kristen äter giftfritt. Varför då? För det ska vi göra i himlen. Är himlen någonting i framtiden? Nej. En kristen är ett giftfritt, om vi nu gör det. Kaffe är undantaget. Därför att det är typiskt för Guds rike. Vi äter giftfritt därför att det är typiskt för Guds rike. Alltså, kan du få ihop Guds rike med livsmedelstillsatser och genmanipulerad mat? Jag har svårt för det. Så om vi då satsar på detta, om vi känner en kallelse in i detta, då är det därför att det är rätt. Inte för att vi ska komma ett visst resultat. Så även när det går åt fel håll i samhället så gör vi det som är rätt bara för att det är rätt. Och sen ska vi göra det i himlen också. Men så vi kan ju vänta med det. Och göra det vi är kvar för. Till omvärlden hör din kallelse. Till kallelsen och omvärlden hör det som är den tredje punkten i den här triaden då. Nämligen mission. Alltså syftet. Att vi tillför andra. Vi tillber Gud i gemenskap, men vi har ett syfte att ge det vidare. Att Guds rike ska utbredas till andra. Nu går vi för landning och då kan vi släcka. Vi behöver inte ha den där. Vad ber man för en första söndag? Jag skulle vilja utmana dig och säga så här. Om det är någonting i den här liksom svepet som vi gjorde nu, snabbt här. Även om det tog tid så var det ju väldigt mycket punkter. Va? Är det någonting av det här som tar tag att det här behöver jag jobba vidare med? Det här behöver jag komma överens med Gud om att jag vill göra någonting mera åt nu. Inte lyfta mig i håret och inte förtjäna hans nåd. Det är inte det. Men allt skulle vara bättre om jag fick hjälp av Gud och syskonen att ta tag i det här. Vad det nu är. Nu var det alla möjliga saker där. Så skulle du sedan, när vi avrundar vår gudstjänst, kunna gå fram för förbön och någon då, kanske någon annan som väntar på förbön, gå fram till dig. Du får tala om för ett syskon, för en annan, vad det är du har bestämt dig för. Och så får du en kort förbön för det. Inte en quick fix. Därför att det här som du har bestämt dig för, det kommer du få jobba med veckorna framåt, månader framåt kanske. Och du kommer att gå tillbaka ibland. Du tar två steg fram och tillbaka, men du kommer att röra dig mot det målet. Och då är det lättare för dig om du gör ett avstamp där du har sagt det till någon och sen förbön att det blir en bra start för det här som du har bestämt dig för. Det handlar om dina andaktsvanor, det handlar om dina matvanor, det handlar om hur du arbetar, om du arbetar för hårt och hur du ältar dina grämelser och fast i ditt förflutna. Alltså vad det än är, det kan behövas speciell hjälp sedan för att komma vidare i det. Men du kan göra ett avstamp idag. Så det finns nåd för det som du har misslyckats. Jag menar, vi har ett helt år bakom oss av en massa misslyckanden allihopa på olika sätt. Alltså där vi inte har varit fullkomliga. Eller? Är det någon? Den som inte räknas in i det kan väl be för oss andra sen då i så fall. Ge oss det där som du har. Men alltså alla har vi tillkortakommanden som det hette på den gamla fina svenskan. Och det finns det nåd för och vi kan inte bli mera Guds barn om vi blir helare. Hör du? Du kan inte bli mera Guds barn av att du blir helare. Även med din skavank är du Guds barn och du kan inte bli mer Guds barn. Men fråga nyföräldrarna. Kan vi inte bli mer eller mer? Nej, hon skiter på sig, eller han skiter på sig. Så måste de ta bort det här bajset då, så att han kan bli deras barn igen. För han är ju oren nu. Men så är det ju inte. Utan han är ju där med sin stinkande blöja. De har ju speciella näsor i den här skedet i livet, så de älskar det ju ändå. Men jag hörde en predikant som stod och bytte blöjor mitt i natten. Han tyckte synd om sig själv. Hans fru fick sova, så stod han och bytte blöjor mitt i natten. Så sa han till Gud, ser du vad jag får stå ut med? Jag som är kallad till att predika över hela världen. Det där får jag göra med dig flera gånger om dagen, sa Gud. Så det finns nåd för våra misslyckanden. Vi kan behöva helande. Inte bara hälsa. Jag behöver helande och det behövs som ett stöd för att leva hälsosamt också. Mycket lättare för mig att bara motionera igen här nu om min fot blir helad faktiskt. Så det hör ihop. Men vad det nu är som du ska ta hand om, där du ska samarbeta med Gud, det är det du utmanas till nu. Inte fixa det så Gud blir nöjd med dig. Utan där Gud är beredd att gå in i en allians med dig och jobba på någonting som du hittills inte haft hopp för. kan gälla det andliga livet, det kan gälla dina tankar, det kan gälla din kropp, det kan gälla dina relationer, det kan gälla din kallelse eller din uppgift i samhället. Och att du säger detta till någon, det tror jag är en poäng. Ta det steget över tröskeln. Säg till någon, hur futtigt det än verkar vara. Det kan bara vara någon liten vana du ska skaffa dig. Men du känner tydligt att Gud utmanar dig att ta det här steget och göra det. Säg det till någon. Så får du äta upp det sen. Det är ju det som är grejen. Va? För när vi har sagt det så har vi ju liksom hört själva vad vi har sagt. Nu tänker du bara. Och är du som jag så kan det snurra ganska många varv utan att bli någonting. När du säger det så har du tagit ett jättesteg till att börja göra det. Ska vi be?